Röster.
Dagens programledare är Rosmarie och Olof.
Dina röster i vardagen.
Hej och välkomna till veckans fontänbubbel. Som sänder nu den 29 april idag. Klockan är 14:00. Och idag så har vi en liten specialare, för vi brukar köra på torsdagar, men nu, eftersom det är Valborg imorgon så kör vi nu istället. Och då tänkte vi börja presentera mig. Jag heter Olof och jag är Olof Kjellén, och jag är programledare tillsammans med min kollega här.
Rosmarie Johansson.
Hej, ja, precis, ni hör. Hur har veckan för dig varit? Hur har din vecka varit?
Jo, jag tycker den har varit bra. Där, jag kan inte säga något annat mer än så här.
Oh.
Och själv då? Hur tycker du din vecka har varit?
Ja, det här med att vänja sig vid distansering och försöka övertala sin omgivning om att göra detsamma.
Okej, jag tycker
inte det. Och följa nyhetsflödet.
Okej, jag tycker inte det är något problem med det. Du menar corona, eller vad menar du? Ja. Jag förstår inte.
Corona, ja.
Okej.
Det är lite det hänger på, och så ska man följa nytt, alla nya saker som har hänt. Dagens Trump till exempel, och många olika sådana där. Det finns alltid, vi behöver inte gå in så mycket på det nu. Vi kan säkert återknyta till det när vi presentera dagens ämne lite mer. Och dagens ämne som vi ska prata om, det är
skuld och förlåtelse.
Ja. Och ja, jag kan väl börja då med att säga att skuld, det finns själva betydelsen av det. Det finns olika sorters skuld, och den som är som man säkta på här, det är väl synd, alltså sån här arvsynd. Det är väl den typen av skuld vi pratar om här, för det finns ju ekonomisk skuld också. Men här står det att ett begrepp inom vissa inriktningar av kristen teologi, begreppet används för att beteckna uppfattningen att människan ärver Adams synd och därför från födseln står i skuld till Gud och hemfallen åt döden. Begreppet används inte i Bibeln, men hänvisas till enligt aposteln Paulus, Romarbrevet. Har Adams syndafall medfört att döden kommit in i världen? Något som först har översatts genom Jesus Kristus. Vidare säger Paulus att liksom alla dör genom Adam, så ska också alla få nytt liv genom Kristus. Ja, och det finns ju skuld på många sätt. Det finns individuell skuld. Skuld vad man känner. Man tar på sig skuld för något man inte är ansvarig för. Och ibland är man ansvarig för det. Men hur ska man då ställa sig till det? Ja, det finns många. Jag tänkte, ska vi lägga på första platta?
Det kan vi göra. Det här är fontänbubbel och vi pratar om skuld och förlåtelse. Och någonting jag har tänkt prata om sen är förlåtelse i förhållande och hur man kan försonas med sin barndom.
Ja, det känner jag också att det är massa, alltså när det gäller skuld, alltså jag har tänkt ganska mycket på det här att ångra sig och saker man gjorde när man var yngre. Att man ibland ångrar vad man har gjort själv. Men för egen del så känner jag inte att det är lönt att gräva sig. Liksom, för jag har alltid tyckt att liksom alla människor utvecklas. Och det är väl... Och det är dumt att känna skuld om det inte är någonting allvarligt som har hänt som inte går att återgälda, men det mesta går ju att återgälda på något sätt, tänker jag.
Ja.
Vad har du någon tanke om det?
Jag vet inte vad jag ska säga, för jag vet inte om jag ska ta upp någonting som jag tänker på. Ja, se här, jag tänker på, för att jag ska må bättre så tycker jag det är viktigt att försonas i min uppväxt. Till exempel att jag förlåter min mor för att inte hon har varit närvarande. Så i dessa tider så ringer jag min mamma som är 81 år och ringer då och då.
Jo, men det är bra, så man kan ju lätt känna skuld att man inte har, att om man känner att man inte har varit närvarande med någon som behövts, om någon som har behövt ens hjälp, om man inte har, då kan man ju känna på något sätt skuld, man tar det till sig, man tar det på sitt eget samvete på något sätt. Och det kan ju vara bra att göra i vissa sammanhang kanske, att man gör vad man kan, så att säga.
Ja, för jag har nog känt skuld för mina föräldrar skildes. Jag är 57 nu, men mina föräldrar skildes när jag var 6. Och jag vet min mammas bakgrund och så. Så jag tänker att det är nog därför min lillebror har blivit dålig. Så jag behöver förlåta min mamma för att inte hon har gett den kärleken som mammor ska ge och så.
Ja, det är aldrig för sent att be om ursäkt. Det är aldrig för sent att be om ursäkt, så att säga.
Nej. Men det är en jobbig process också.
Ja. Det är också... Själv kan jag väl tycka att ibland har man inget annat val än att man ibland måste man förlåta folk så länge de inte är, men det gäller samtidigt att sätta lite press på folk, alltså om de inte så att de verkligen menar vad de säger, att det är, att de försöker, att de verkligen strävar efter att bättra sig.
Men jag tror att alla föräldrar gör sitt bästa. Men har de en bakgrund som inte är så bra, så kan de inte ge barnen det som de själva skulle få av sin mamma. Men för att jag själv ska bli fri så är det viktigt att jag förlåter min mamma, för hon kommer inte till mig och säger förlåt, liksom att inte jag var närvarande och gav dig kärlek och kramar och sånt.
Jag kan själv tycka att ordet förlåt låter lite jobbigt i munnen, liksom så. Annat än som någonting man slänger sig med. Jag ber om ursäkt för idag. Jag var kanske lite disträ, sådana saker. Men att be om ursäkt för någonting, att det tar emot lite grann själv att erkänna att man själv haft fel vid något tillfälle. Det tycker jag, det är lite jobbig känsla, även om man måste göra det. Liksom. Vissa sammanhang. Då kan man förlåta allt, tycker du?
Har man ett samvete så tror jag man kan förlåta allt. Och jag tänker på någonting, till exempel om, vad heter det, den andra, ett par. Om den andra har varit otrogen, så tror jag att man kan förlåta den andra. Man kan diskutera och prata med varandra. Men om inte det löser sig mellan det paret, så tänker jag att då kan man gå på parterapi. Så tänker jag.
Jo, men absolut. Det är ett alternativ som står till buds. Och jag tänker överlag, alltså det är väl ganska viktigt, tänker jag, när man är i relation, säkert att man har att man förlåter även vid otrohet. Alltså även om, alltså jag kan förmodligen kanske tänka så själv om jag skulle varit i situationen att man skulle förmodligen bli ganska arg och ganska upprörd.
Absolut. Så på,
liksom, men samtidigt vill man ju inte förlora för mycket. Man vill vara kanske lite taktisk också. Eller sådär att man inte vill. Det är dumt att förlora allt på en gång. Liksom att vara, så man måste ibland kanske lyssna och förstå, liksom, tänka sig vad är det som gör, och kanske sätta sig in i det själv, vad är det som har gjort att den här personen har valt att vara otrogen vid det här tillfället. Alltså, man kan ju ta på sig det själv även om det är dumt att göra, men jag tänker att det kan ju annars vara en reflex att man tänker borde jag kanske gjort på ett annat sätt, som att jag har skött min part dåligt i det här förhållet eller någonting, att jag,
ja, jag förstår vad du menar,
den typen av sak. Det vi hörde nyss här innan var innan vi avade, det var Ola La med Run the Jewels, och nu är det väl kanske dags för nästa låt. Lyssna på Fontänbubbel, och det vi precis hörde var Blue on Blue med Esther Rose. Ja, då har vi kommit inne på lite mer öppna samtalet här när vi har bjudit in fler, och vi har en gäst här. Hej, vad heter du?
Hej, jag heter Anne. Jag såg på ett dejprogram igår, Tyvärr till änglar. Och där var en tjej som var sjuk och hade en tysingsfibros. Så bodde de i ett hus med mögel och så. Det är svårt för henne då. Och då, föräldrarna hade inte tid att ligga med lagare. Så att de kom till Vs änglar och hjälpte med dig.
Jag såg också något liknande.
Ja.
Var det de som var tonårsföräldrar som, eller var det de som hade varit tonåringar, så hade de föräldrar som hade samlarmani och inte hade städat på 20 år?
Nej, det var inte de. Det var igår jag såg det.
Fortsätt gärna, Anneli.
Ja, men alltså jag tyckte liksom att man ska kunna, alltså, hjälpa dem. Så gällde de kanske skuld då. Så att de inte kunde göra bra för henne.
Ja. Jag kan dra ett citat av en före detta statsminister. Den som är satt i skuld är icke fri. Göran Persson. Ja. Någon gång under 90-talet. Jag vet inte vad. Men det är en annan typ av skuld.
Ja.
Nu har vi någon fått skuld också. Eller vi sätter oss i någon sorts skuld i det här krisläget nu också, tänker jag. Har du någon som har något mer att tillägga? Har vi ytterligare en besökare? Hej.
Vad heter du?
Hej, jag heter Magdalena.
Välkommen.
Tack. Jag skulle vilja säga detta, att förlåta sig själv kan också ha svårt för att... det är många saker som jag har svårt för att förlåta mig för. Eller för att jag har tillåtit andra personer att göra mot mig under mitt liv. Och tidigare i mitt liv så hände det att jag fick min dotter, som idag är 30, men jag fick henne när jag var 16. Och då kunde jag inte förstå varför jag inte kunde bo hemma hos mina föräldrar. Och det blev som ett stort sår. Men jag trodde först att jag var tvungen att prata med dem om det för att kunna gå vidare. Men nu har jag kommit till en punkt, och jag vet att det inte alls är samma sak som situationen som du berättade, Rosmarie. Men i alla fall att man kanske kommer till en punkt där man inser att man inte kan prata med människan som har gjort en illa, utan att man får försöka förlåta inne i hjärtat.
Ja, men det, då tänker jag när du säger det, man får förlåta sig själv.
Ja, alltså, för mig är det både och. Både att jag vill förlåta mig själv,
okay,
och att jag vill förlåta dem, för att de förstod inte bättre. De trodde säkert att de gjorde det som var bäst för mig, men... Om man tittar på en som är 16 år så är man bara ett barn när man flyttar hemifrån och själv har ett barn när man är så ung. Så jag tänker inte gå och döma dem i hela mitt liv eller kanske sitta och prata med dem. Jag vet inte om tillfället ges så är det möjligt att jag kommer göra det, men det har inte getts hittills. Så att...
Men jag tänker så här, eftersom både du och jag tror på Gud, så tror jag Gud ser att det är att ge dig tillfället när det är dags. När allting är moget.
Ja, det tror jag också. Så det handlar mycket om förtröstan faktiskt.
Ja, tror jag också.
Vad skönt att vi var överens.
Ja.
Ja. Någon mer som?
Hej, vad heter du?
Hej, Adam heter jag.
Välkommen.
Tackar. Ja, jag vill prata lite om skulder.
Ja.
Och förlåtelse.
Ja.
Alltså skulder, enligt min uppfattning, så det uppstår hos någon person som går med någon händelse i livet.
Mm.
Även om det är barn eller vuxen.
Mm.
Men även om det är barn, när, under barn och ungdom, så när han växer upp.
Mm.
Så han får någon skuld när han blir vuxen.
Mm.
Så det, jag vet inte om han ska säga förlåt eller inte. För, det, för enligt min så det är inte hans fel.
Okay.
Det är där han uppväxte. Det är där han lär sig de sakerna. Ja, det är klart han har också, som sagt, han ska kunna också uppträda sig. Men han har lärt sig där på ett ställe.
Mm.
Så det är där han gjorde felet. Och när han blir stor och vuxen, så jag tror inte han behöver säga förlåt. Eller mot, om han gör någonting fel mot en annan person.
Mm.
Så kanske han känner skulden. Mm. Eller han känner sig ha skulder att göra någonting fel. Men kanske motsatsen vet inte om det. Eller tolkar inte att han har gjort något fel.
Mm.
Så jag tror han ska förlåta sig själv först. Och sen be motståndet att be om förlåtelse.
Mm. Håller med dig.
Ja.
Tack så mycket.
Tack.
Jag tänker själv på, för det finns en sån där begrepp om skuld och skam i många olika sådana sammanhang. Även om vi nu återknyter till den lite snart, lite längre in i kanske efter nästa låt eller sådär. Men jag tänker just när det gäller skuld så finns det också någonting som pratas om. Jag vill inte lägga in för mycket värdering, men det finns ju en bok som heter Flickan och skulden som handlar om skuld som kanske våldtäktsoffer känner. Att de har att de kanske det är en stigma att de intalar sig en skuld. Att de har en skuld för det som har skett. Eller det är en skuld att ha varit med. Det är skämmigt att ha varit med om det. Att man inte har vågat prata ut om det, så att säga. Den typen av skuld också. Ja, ska vi köra nästa låt? Du lyssnar på Fontänbubbel. Vi hörde precis Det kommer bli bra med Lale. Jag är alldeles nysläppt singel. Ja, då vi pratade om det här med skuld och skam, och nu finns ju sån här, så att säga, nu i coronatider, så här corona shaming, så att säga, i olika sammanhang. Och det är också delvis vilket ansvar vi som individer har, men också vilken ansvar man har som ledning. Och då har vi tur här, för då här står jag här 2 meter iväg från fontänhusets ledning, så att säga.
Hej.
I egen hög
person. Hej, Olof.
Hej.
Jättefint att vara här. Alltså,
Matilda heter du väl?
Ja, jag heter Matilda Esmarker.
Ja.
Alltså, vilken bra podd. Det är jättespännande att lyssna, och så många intressanta och viktiga tankar om skuld och förlåtelse. Jag blir helt berörd. Verkligen fint. Tack så jättemycket. Ja. Kul att vara med.
Men jag tänkte på någonting du sa där inne. Att man kände skuld. Det var dig där inne med 5 personer. Eller kommer du?
Ja, känner du känner du att ni har någon skuld ifall skyldighet att om ni misslyckas att ni tar det på ett misslyckas och hindra smittan att du tar det personligt ansvar? Eller?
Alltså det där är ju en jätteviktig fråga. Jag tänker att var man än är i samhället, vilken position, situation man än är i, så har vi ju alla ett ansvar att försöka göra det vi kan på den platsen där vi står för att göra utvecklingen så bra som möjligt. Mm. Och jag tänker på det, när jag pratade här innan i början av programmet så nämnde man synd som ett begrepp. Mm. Och den grekiska översättningen för synd är att missa målet. Mm. Och det kan man säga att om man missar målet, om man säger ytterst sett kan ju synd handla om när man missar målet för sin egen existens, sitt liv. Men att man har fel fokus på något sätt. Man kanske är väldigt fokuserad på sig själv eller man är fokuserad på någon man är arg på eller någonting istället för att vara fokuserad på det som man är liksom skapad för att vara fokuserad på eller som det är ens roll att vara fokuserad på i den stunden. Till exempel om en mamma missar målet att vara mamma, då kanske man inte är närvarande eller nära. Då har man missat liksom målet i sin modersrelation. Och jag tänker lite så, målet då som chef, vad är det som är målet för mig som chef här? Jo, det blir ju att försöka se till att vi kan fortsätta med verksamheten på ett säkert och bra sätt så långt man kan. Och där tror jag det är viktigt att man försöker då både använda sig av de spelregler som finns så man liksom inte hittar på sitt eget utan att man försöker lyssna. Vad säger myndigheter? Vad säger de som vet bättre än jag? Och försöka liksom applicera det i den egna verksamheten och lyssna på de som är i verksamheten också. Liksom för att vi tillsammans ska kunna ha bra, kunna ha kvar verksamheten här, ha öppet, men ändå att det ska vara tryggt och att det ska kunna fungera. Så det blir ju på något sätt då det man försöker sikta in sig på att klara av. Liksom.
Mm. Mm. Men det jag tänkte på som du sa, Olof, det var att du är rädd för att, att du ska bära på smitta. Och så är du rädd liksom, och tänkte du på det här fontänhuset och så?
Ja, så att man kan ha, om man blir, det här med att om man känner att om man nu skulle bli smittad själv, att man kan få ta det på sig själv att man varit oförsiktig. Just den frågan. Vet du hur man ska förhålla sig till det? Alltså just den här känslan att man kan få, om man skulle bli sjuk själv, att man kan få ta åt sig det själv. Att
men det tror jag, Olof, det tror jag många kan känna, den där rädslan liksom. Tänk om jag bär på smitta och jag inte vet om det. Tänk om jag går hem till någon och träffar mormor utomhus och säger ändå smittad. Eller, alltså, så att det kanske, den oron kanske finns det också om man tänker att man kan använda sig av den på ett bra sätt så är det att man försöker fatta kloka beslut så långt man kan. Men sen tror jag att om man tänker som drivkraft så tror jag rädsla är aldrig en bra drivkraft. Liksom, om man går runt och är rädd, man är orolig, man kan hellre tänka så här, men vad kan jag göra för att bidra till en så bra pandemi som möjligt? Vilka beslut kan jag fatta? Vad kan jag liksom göra? Så att en rädsla är det som driver en igenom dagen. Skräck, ångest, rädsla. Det är liksom inga positiva drivkrafter. Det får inte mig att fatta bättre beslut kanske. Men däremot om jag tänker säkerhet, trygghet, vishet, att försöka vara klok, liksom klok i min närhet till andra. Och så som ni, många är här, att ni påminner varandra. Du gör ju det, Olof, hela tiden. Ja, men nu är vi för många här och då tar du ansvar. Och det är jättebra. Vi försöker hjälpas åt med det. Vi har ju inga poliser utsatta här eller så som håller räkning, utan det gör vi tillsammans. Liksom. Ja, men nu är vi för många här inne. Nu, så. Att vi hjälps åt. Och det tycker jag, folk är jätteduktiga på här. Och det är jag jättestolt över. Mm. Mm.
Jo, men det var väldigt, väldigt bra, väldigt trevligt att få höra dessa ord från högsta befäl, så att säga.
Ja, ni ser här vilken respekt man har, alla bara skrattar liksom. Nej. Ja, men det är väldigt roligt, och jag tycker det är intressant tema också där du pratar om det här med corona shaming och sånt där.
Det här med att man ska om man samlas för många i grupp så kommer allmänheten fram och tittar surt eller någonting eller tar foto på det och delar på Facebook och skapar allmän indignation.
Ja, sen tycker jag det är intressant det här till exempel då att vi har ju valt att hålla öppet fontänhuset i Lund och det är också det beslutet som de flesta eller de andra fontänhusen i Sverige också har fattat att man försöker hålla husen öppna så länge det går. Och det tror jag också handlar om att många gånger när vi hör på tv och radio så där kanske man säger det. Jo, men träffas i närmsta familjen. Träffas hemma med ditt eget hushåll. Och så tänker man, hur är det då för den som inte har något hushåll? som inte bor tillsammans med någon. Och så är det ju faktiskt ganska många av oss som träffas på Fontänhuset har inte någon man kommer hem till. Och då är det jätteviktigt, tänker jag, att vi håller öppet, men att vi gör det på ett ansvarsfullt sätt. För att det finns ju andra risker också som vi står inför, som inte bara är covid-19 är en jättefarlig risk, men det finns också andra risker som ensamhet och isolering för med sig, och kanske speciellt för människor som har psykisk ohälsa, vilket ju man har om man träffas här på Fontänhuset. Så det gäller att hitta en balansgång där mellan olika saker liksom, så att man inte bara av rädsla för att göra fel liksom, men då stänger vi allting, vi stänger ner allting.
Nej, precis, det är jättebra.
Och vad händer då? Man måste liksom tänka okej, hur hittar vi en väg igenom detta som blir bra, som blir den bästa möjliga, och den är oftast inte enkel.
Jag får fråga, hur skulle du känna om någon skulle bli väldigt sjuk hur skulle den allmänna liksom skulden te sig då? Alltså.
Ja, men jag skulle säkert bli helt fördärvad. Nej, men alltså jag skulle bli jätteledsen och orolig om någon blev sjuk.
Skulle du ångra beslutet då, eller skulle du liksom?
Ja, men jag tror nog så här att alla de beslut vi har fattat har vi nog försökt fatta ganska så genomtänkt. Ja. Och jag tänker att nu är det här en pandemi och en smitta som finns i hela samhället, och det vet vi liksom om. Mm. Så utifrån det så tror jag känner att ja, men vi kan nog luta oss ändå mot de beslut vi har fattat som, ja, men som känns ganska genomtänkta. Att vi har gjort en avvägning kring hur vi håller öppet och att vi håller öppet. Dratt ner på alla så att säga nästan stora gruppaktiviteter och sånt där, och ha med det här bara det dagliga kärnverksamheten igång, och mycket också via Webex som vi har, mycket studiegrupperna är online, väldigt mycket också att folk turas om och jobbar hemifrån och så vi inte ska vara för många här. Så att jag tror att man får nog också se att en sån här, man får nog vara försiktig också med att inte göra personlig skuld av någonting som är typ som en pandemi i världen. Mm. Det kan man ju inte lägga på egentligen på någon enskild person. Ah, tänk, om du hade gjort så hade kanske inte den smittats. Sen är det klart att vi ska alla vara kloka och visa och försöka fatta våra beslut. Men vi kommer nog aldrig kunna så här, i efterhand kunna liksom, hur ska man säga? Det finns ju inga... som du var orolig för där, liksom enskilda individer och vad man ska göra och så. Det, jag tror bara det man får gå efter är att försöka handla så klokt som möjligt i den situationen man är, och avväga risker mot varandra. Och så är det ju i livet i stort också, när vi lever, att det är så vi får försöka förhålla oss till livet i stort också.
Ja, det finns ju det här ganska kraftfullt begrepp, men det ligger en hel del i det att det finns ju rapporter om att ensamhet eller så här påtvingad isolering, att det skördar många ensamhet dödar, som man säger. Så det kan ju vara både liksom både såna ensamhet och också arbetslöshet, om väldigt många blir arbetslösa, så ökar det ju risken för väldigt dålig, att man inte ser någon vits med att leva längre
så. Och det är ju också såna saker som jag tror oroar oss i samhället allmänt liksom, det här med ökad arbetslöshet och färre möjligheter liksom till jobb, utveckling och så. Det är klart att det är också jättefarliga.
Jag skulle säga, jag fick höra, jag vet inte om det är relaterat till den här pandemin, men jag fick höra någon som bodde här i Lund, någonstans, som var läkarstudent, som tog livet av sig för att han inte tyckte att han räckte till.
Fruktansvärt. Det är verkligen en hemsk historia, Olof. Ja, usch, ja.
Men jag är inte så jätteorolig, för jag tycker det är viktigare att följa den där
Folkhälsomyndigheten.
Ja, precis.
Det är det som är det rationella, så att säga.
Ja, och gör man det så liksom, som jag tycker det är jättebra, min Lars då, som säger, ja, får man det så får man det, då får man ta det då. Man behöver inte gå och vara orolig liksom, tänker jag.
Ja, men det tror jag också är viktigt, att de här grundläggande informationen som Folkhälsomyndigheten gått ut med. Precis. Att verkligen ta den på allvar.
Ja.
Är man sjuk, stanna hemma. Träffa inte gamla och de här riskgrupperna.
Precis.
Tvätta händerna. Ja. Håll avstånd. Mm. Och det är det. Där tänker jag också lite det här, att om man tänker på det här med, som du pratade om, med insats, vad man gör. Då tänker jag att man är ju, om vi är ett fotbollslag som spelar, ja men då får man koncentrera sig på den rollen man har på planen och försöka göra det bra. Och då tänker jag att följer man då de här reglerna man fått ut från Folkhälsomyndigheten och försöker följa dem. Mm. Men om man däremot då, om jag som chef hade försökt designa något helt, en helt eget sätt att hantera corona på liksom, då är jag ju farligt ute. Ja. Då har jag ju stor skuld också om jag gör, om jag går emot myndighetens rekommendation, om jag säger så, skitsamma, vi kan träffas över 50 persar samtidigt, vi kör midsommar som vanligt. Om jag hade gjort det, då hade jag ju verkligen haft en personlig skuld om någon hade blivit smittad. Men om man följer rekommendationerna som man får, det, alltså, så att säga, det tror jag är ett bra sätt att förhålla sig också som på personligt plan, att man försöker verkligen ta de här rekommendationerna på väldigt stort allvar. Absolut. Som Folkhälsomyndigheten har gett. Att är man sjuk, då är man hemma, man tvättar händerna så fort man kommer till fontänhuset, när man kommer hem, man rör inte ansiktet, så att man tänker på de här centrala råden. Mm. För då, man kan nog bli vilse i alla de här teorierna liksom, och runt omkring, men hålla sig, det är nog liksom, att koncentrera på
det finns ju massa fake, det finns ju massa fake teorier att man ska få in att man, om man dricker mer vatten, om man dricker mycket vatten så sköljer man ner viruset och det kan inte, och det fastnar i magen så det kan inte sprida sig i lungorna eftersom det ändå kommer ner, och massa sådana fake som man måste akta sig för. Men jag tänker alltså, när det gäller i allmänhet just de här råden och så är det viktigt att folk tar det, för det finns vissa som kan vi tycka att det är en samling checka tips som man kan välja utgå ifrån om man tillhör en riskgrupp eller är lite nojig.
Det är ju viktigt att rekommendationer är ju från en myndighet är ju något ganska allvarligt som man ska försöka följa. Så det är ju inte bara några tips som du säger.
Ja, precis. Smittskyddslagen ingår det.
Exakt, att det är jätteviktigt att vi alla försöker följa det.
Tiden går nu, så det är en ny låt, Olof.
Ja, tack så hemskt mycket för en sväng.
Hej, nu blir jag...
Hej Rosmarie.
Hej Matilda. Du och jag är ju troende och religiösa och så. Ja, och hur ser du på skuld och förlåtelse i Bibeln och så?
Oj, det var ju en stor fråga. Ja, då får jag börja med att säga att en fråga av den här religiösa karaktären, då blir det kanske också ett personligt svar. Så att,
det är helt okej.
Okay. Ja, men jag tänker väl så här att lite som ni var inne på tidigare med skuld och att det är väldigt viktigt att att förlåta sig själv är viktigt, men att det är också viktigt då, om man som jag har en tro, så för mig betyder det väldigt mycket att också ta emot den här förlåtelsen av Gud. Mm. Att jag, för mig är det, om man säger begreppet omvändelse, tycker jag är intressant också. Det handlar ju om att rikta sitt fokus på rätt håll liksom, dit man vill att det ska vara. Mm. Och den kompassen behöver jag liksom rikta om varje dag på något sätt för att veta vart jag är på väg i mitt hjärta och vad jag fokuserar på. Och i det så är det en väldigt stor hjälp med den här kärleken som jag tror att Gud har för varje människa. Att man kan få bli förlåten för allting och man kan få börja om och att man inte är bunden vid det som har varit förut, utan att försoning är någonting levande som man kan liksom leva i varje dag. Och det gör också att man inte behöver pilla så mycket i detaljer, för att ibland tror jag att ibland kan religion leda till att människor blir, hur ska man säga, att man mår dåligt över att det leder till en överdriven liksom rannsakelse egentligen, där man kanske, har jag gjort fel och mycket skuldbegrepp och sånt där. Och jag tror inte att det är det som är idén, utan jag tror tanken snarare är frihet. Alltså att människan ska få bli fri, att det är det som är målet, och att förlåtelse och skuld, alltså om man någon gång känner en övertygelse om att man gjort fel, så är inte idén att man ska känna skuld. Det är inte det som är målet med den övertygelsen, utan det är egentligen friheten som är målet. Mm. Att kunna släppa och lägga det bakom sig som tynger. Mm. Liksom att det, i Bibeln står det att Guds godhet vill föra oss till omvändelse. Alltså det handlar inte om en elakhet, utan en godhet. Att få rätt riktning på våra liv. Mm. Att det är det handlar om, så att säga. Så det är utifrån mitt då perspektiv som kristen, vill jag bara understryka. Så det är verksamheten här.
Nu händer någonting här.
Nej, jag vill bara understryka det att nu får jag liksom lite personliga frågor här om min tro, och verksamheten här är ju religiöst och politiskt obunden, så jag svarar bara för mig själv när jag säger det, så att säga.
Det är helt, jättebra.
Ja,
det är jättebra. Vad tänker du, Olof?
Ja, jag kan ju inte så mycket om, jag har inte läst Bibeln så mycket, så jag står mest och lyssnar, och
okay.
Eftersom Matilda garanterat vet mycket mer vad som står där än vad jag vet.
Du kan nog en hel del, Olof. Du körde ju några citat här i början om Paulus och allt möjligt.
Jo, men, nej, det var för att jag kollade upp inför dagen.
Nu kom jag faktiskt på en grej som jag tyckte var väldigt kul på tal om det. För du nämnde Paulus här i början. Ja. Så tänkte jag på det att jag lyssnar ibland på en sån här en app som är... Det är ortodoxa kyrkans app som de har. Jag har glömt vad den heter nu. Men jo, Pray As You Go heter den. Och häromdagen så handlade, så var den här texten om, så det är lite bibelmeditation. Och det var en texten om när Stefanos, som var en av de första martyrerna, när han stenades för sin tro. Mm. Och då så står det där att då satt Paulus, fram, eller Saul var det då innan han bytte namn sen till Paulus. Men satt framför och såg på när Stefanos stenades. Och han tyckte det var bra att han stenades. Och då när jag tänkte det, så när jag lyssnade på den här, så tänkte jag på den här. Att i den här texten är det så tydligt liksom att ja, men när Gud såg på Saul som satt där och tyckte det var bra att den här killen Stefan och stenades för sin tro. Då såg han Sauls potential att bli som Stefan och själv. Det tycker jag är intressant. Alltså att, på något sätt så vi dömer ofta oss själva väldigt hårt efter våra handlingar och där vi befinner oss. Medan jag tror att Guds vision för människan är stor och underbar. Alltså att när han till och med ser då Saul sitta där och säga, tycker det är bra att Stefan och stenas. Bara en tid därefter så blir ju Paulus själv omvänd och sen börjar liksom leva för Guds sak, eller man ska säga. Så det behöver inte vara långt mellan att vara mördare och helgon, eller vad man ska säga. Och det tycker jag är uppmuntrande.
Jag tänkte säga någon liten kommentar här, men nu kommer någon annan in här och vill säga någonting. Om du vill vara anonym så får det vara det. Men.
Nej, det är Magdalena igen. Jag ville bara säga som en kommentar till det Matilda sa, att jag är katolik och i katolska kyrkan så har vi bikt. Och en del som inte är troende eller så, eller inte katoliker, de säger, jaha, men då kan du bara göra samma sak om igen för du har ju bikten. Men det är inte det handlar om, utan det handlar om Guds nåd. Och att den är större än min synd. Och att det handlar inte så här om att jag per automatik tänker att nu ska jag, vad det nu är jag gör för någonting, om och om igen. Utan det handlar om att nåden är större än synden. Mm. Och det som du sa innan, Matilda, också om att varje dag så kan man börja om igen. Och det är egentligen en jättestor chans, för att till exempel hur mycket jag än dömer mig själv och slår på mig själv så kommer Gud aldrig att göra det. Han kommer bara fortsätta vara där som en kärleksfull fader.
Jag tror inte heller på att det är så många som använder sig på just det sättet att de bryter mot en regel för att... Ja. Vad ville du säga någonting?
Jo, jag ville säga att det, när vi pratar om att döma. Om jag dömer dig, Olof, så pekar jag på dig. Ja. Men då går det tre fingrar tillbaka. Och då dömer man sig själv tre gånger så mycket.
Jag tror en fara i det här sammanhanget när det gäller religiösa är väl snarare egentligen om man tycker att man har så rätt så att man kan bryta mot allting annat. Det var ju till exempel nu, om vi återknyter till det här med pandemin, nu var det ju början nu, att det var en kristen församling här i Sverige som skulle minsann åka samlas 1500, för det var på ett läger, för det var Guds vilja. Och det var efter att gränsen på 500 hade satts. Men då lyckades kommunen se till, och de lyckades efter mycket press då från vissa andra, och liksom så blev det begränsat till 200 personer. Men de hade faktiskt sagt att det var Guds vilja att det skulle vara 1 och 5, och liksom, och skit i hur det påverkar, drabbar resten. Liksom.
Oj, ja. Ja.
Sen var det något IS hade ställt in terrorresor, lustigt nog, för att de tänkte att det är ändå ett virus som håller upp på att utplåna dem och synderna, så vi behöver inte göra någonting.
Vill du säga något, Mikael? För du kommer in här med en, och har en mic, säger jag.
Jo, jag vill säga det att just det här med förlåtelse och skulder betyder väl att man betalar av avskrivning. Alltså man skriver, inte att man betalar av, jag sa fel nu, man skriver av skulden. Många gånger så kanske det är så här att ja, fan, du är djävulens barn, vi kommer aldrig att förlåta dig liksom. Vi kommer aldrig skriva av den. Du ska betala av det med ränta då. Och då vill jag säga en annan kul grej, att det är i Amerika de kallar det såna här skulder då, eller man kallas för mortgage. Och det var egentligen ursprungligen ett väldigt, väldigt fult sataniskt ord. Eller jag vet inte sataniskt, men alltså att det är väldigt... man är liksom dödsdömd nästan, att man har tagit sig ett lån. Och tyvärr så fungerar vårt banksystem så att... Eller vårt kapitalistiska system så att när du ska låna pengar, då sätter du dig i skulder och ska betala med ränta. Och sen så, det har ju varit under medeltiden, eller varit många gånger har varit förbjudet att ta ränta på när man lånar ut pengar.
Mm-hmm.
Så det är liksom, det är i muslimska länder, islamska länder, är det förbjudet med att ta ränta på när man lånar ut pengar. Men det har det varit i många kristna kulturer också, det här med att man ska ta ränta på skuld när man lånar ut pengar då. Men jag ville säga det, när det kommer till det här med skuld och förlåtelse, så menar man det från ett bibliskt perspektiv, att man skriver av skulden då. Så jag har hört talas om det här, att det finns oförlåtliga synder också.
Vi får avbryta lite, Mikael, och vi ska köra en låt. Ja, jag tänker om man kan förlåta. Oj, nu blev det så här, vad tänkte vi nu på?
Vi ska avsluta nu, så avrunda så snabbt och återknyta lite grann till vad vi sa precis innan. Jag tänkte börja med att vi har precis lyssnat på Warm in Heaven av Protomatur, och innan dess hade vi Forgive Me Friend av Smith & Tell. Då har vi kört hela, vi har haft flera gäster här som pratat, vi har även haft verksamhetschefen här och haft kommit in på diskussion om religion och lite annat, och så kom Micke in här och på slutet och återknöt till det vi började prata om, det här med kan man förlåta, förlåtelse, kan man förlåta allt, så kan man fråga sig också här, vad säger ni andra, kan man gå allt och förlåta, eller?
Och då tänkte jag skulle säga att jag tror att man kan förlåta andra människor och sig själv. Men nu har jag själv en djup tro, så då personligen tror jag det är lättare. Men det är vad jag tror. För att de som inte är troende, de tänker på ett helt annat sätt, tror jag. Men jag tror att man kan förlåta andra. Men det är viktigt också att förlåta sig själv, tror jag. Och Gud förlåter alltid. Nu blir det här lite väldigt religiöst, tycker jag. För vi skulle prata om skuld och förlåtelse.
Nej, kör på, tycker jag.
Okej. Okay. Tack, Mikael.
Nej, men det handlar om viljan. Och jag tror att har man inte vilja att förlåta, så går det inte att förlåta.
Nej, exakt, Mikael.
Och vill man inte till Gud, så... Nej, då säger Gud, då behöver du inte bli förlåten.
Ja. Exakt.
Ja, liksom, varför ska jag förlåta dig då liksom? Du får som du vill.
Då kommer jag här och säger att Guds barmhärtighet och kärlek är ännu större än det här att du inte vill. Därför att han kommer omsluta dig i allt detta. Och du kanske kommer uppleva det som att du inte har blivit förlåten. Men du kommer ha blivit förlåten av Gud i alla fall.
Ja, alltså det är ju alltid bra om Gud kan motivera mig. Det ser jag ju så.
Jag tänker också så här, när man pratar om förlåtelse, kanske också viktigt att skilja på det här förlåtelse och förtroende. För man kan ju förlåta någon, men det betyder ju inte att relationen blir direkt återställd heller. Ja, att, det kan också vara, ibland tror jag att människor lägger i begreppet förlåtelse att allting är borta. Mm. Liksom. Men man kan ju förlåta någon, släppa taget om någon. Och egentligen i själva begreppet att förlåta så ligger det också ett erkännande av att det den andra gjorde var helt oacceptabelt. Ja. Det är ju bara egentligen då en synd som kräver förlåtelse. Har den andra inte gjort något fel finns det ingenting att förlåta.
Men det är riktigt som du säger att det förmodligen kan vara så. Man kan nog ha förlåtit någon oavsett, men ändå, även om man har förlåtit någon så kan relationen ändå förändras.
Ja.
Det kan förlåtelsen innebär väl bara att man just nu, att man inte har något otalt, något för ögonblicket, något aktivt.
Men det kan vara liksom om du är hemma hos mig och snor 2 porslinsmuggar när du är hemma hos mig, så kanske jag förlåter dig för det, men nästa gång du är hemma hos mig så kanske jag kommer kolla lite. Ja. Hur du gör och så. Alltså, jag menar, det kan ju ligga någonting i att man kan förlåta någon, men det betyder inte att förtroendet blir direkt återställt och att relationen, och det är för många som har blivit kanske sårade, djupt sårade av föräldrar eller människor som verkligen har gjort dem orätt i livet, att det kan vara skönt att veta att förlåtelsen ställer liksom inget krav på att relationen återställs, utan man kan förlåta och släppa taget kanske om någonting, men ändå välja att kanske till och med inte ens ha den relationen för att den är så destruktiv eller så. Alltså jag tänker att det kan vara viktigt att skilja på de begreppen.
Ja, ska vi säga hej då nu så smått?
Tack, ja, det tack, tror jag vi ska göra.
För alla Magdalena, Matilda, Mikael och vår tekniker Per. Och ja, sista ordet.
Jag har ett inlägg angående religiösa.
Nej, då får vi nog avsluta nu. För nu.
Troende. Ja. Troende. Enligt, jag är från ett muslimskt land. Enligt Koran som jag har läst, han som förlåter folk så han blir förlåten. Så han blir förlåten i framtiden. Om han inte förlåter någon så han blir inte heller förlåten. Okay. Och med den här som jag har läst, så jag tror på den här. På vitt sätt är jag troende. När jag läser de här biter och de är rätt. Och i mitt teori eller uppväxt eller som jag har sett, det är sant. När man förlåter någon och själen blir förlåtit. Och så det blir också förlåten. Tack så mycket.
Tack. Tack för idag allihopa.